Och ordet blev människa och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sa, han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Amen. I en andakt i radion för en tid sedan så hörde jag en varm och god medmänniska säga: jag har något slags tro på någon slags Gud. Slutcitat. Jag lade märke till det lilla uttrycket och skrev det i min anteckningsbok. Det är både tidstypiskt och väldigt, väldigt intressant. Jag har någon slags tro på någon sorts Gud. Men vad betyder det egentligen? Och skulle man nöja sig med en så diffus relation på något annat område i en människas liv? Så tänker jag, framför allt, behöver tron verkligen omgärdas av så många försvagningar? Tro är ju inte vetande. Tro är ju inte ett slutmål. Tro är snarare en riktning i livet, en gåva i livet. Och så vill jag säga det så innerligt jag bara kan: den sökande, famlande, osäkra tron ska man aldrig raljera över. Den är värd att respektera. Grattis du som säger: ja, mer tro än så har inte jag. Jesus skulle ha respekterat dig. Han som menade att den som inte har större tro än ett senapsfrö, med hjälp av den tron, kan sätta berg i rörelser. Men det är också viktigt att säga att den där tron kan få växa sig djupare och tryggare med åren. Det är ju en av poängerna med den liknelse Jesus berättar. Att det där lilla senapsfröet kan med tiden bli ett stort träd. Ett träd som både skyddar och skuggar. Jag vet på vem jag tror. Så säger en av Bibelns författare. Och det andliga livets stora paradox tycks vara just detta: att den avgränsningen inte krymper trons värld. Kanske är det till och med så att det är i avgränsningen, det där mysteriet som kören sjöng om inledningsvis, att det är i avgränsningen det mysteriet kan öppna sig. Jag tänkte idag i början av den här för oss väldigt spännande predikoserien säga någonting om att söka smalt i livet och finna en liten, liten öppning till en väldigt stor värld. Är det inte så med all kärlek, handen på hjärtat, att den kan inte rikta sig åt alla håll samtidigt? Att en del av kärlekens väsen handlar just om att avgränsa eller begränsa. Och att den avgränsningen inte kväver kärleken, utan är en möjlighet för kärleken att få rum eller vidd. Utan den avgränsningen så stavas kärlek ganska snart förtvivlan. Jag tror så. Om man aldrig avgränsar så stavas kärlek förtvivlan. Tänk er själva. Det finns mellan 5,6 och 7 miljarder människor på den här jorden. Och så föds det en liten, liten plutt någonstans. Ett litet människobarn på 3 eller 4 kilo som ska liksom relatera till en sån värld. Och då tänker man att det är en ganska stor grupp människor att förhålla sig till, eller hur? Alltså 7 000 miljoner människor. Men i vimlet av alla dessa så söker det nyfödda livet, det gör det alldeles av sig själv, så söker det snart efter något eller några ansikten att möta, någons blick. En mor, en far, en sköterska på ett barnhem någonstans i världen, och senare i livet en livskamrat eller en riktigt, riktigt nära förtrolig vän. Och så mysteriet. I den blicken, det kan vara bara en, bor en hel världs samlade kärlek. I en blick. Jag trodde att jag visste vad kärlek var när jag mötte henne, som hon som fångade mitt hjärta. Och ni behöver inte vara oroliga. Jag ska inte berätta om vår kärlekshistoria, även om det kanske skulle vara ganska underhållande fläckvis. Jag vill bara säga det. Det kom trots allt ett ögonblick när jag bara visste att det må finnas 1000 andra kvinnor som är vackra, intelligenta, underhållande, underbara och allt det andra. Men nu får det vara hur det vill med alla de kvinnorna, för nu är hon och jag. Och i det ögonblicket, då slog kärleken upp sina portar på vid gavel. Och med åren har vi fått upptäcka att den kärleken ju innehåller fler och fler människor. Den bär så mycket kärlek i sig, men det börjar med en avgränsning. Det där ögonblicket, det är kärlekens kris och kärlekens chans. Och jag har fått för mig att det förhåller sig på ett liknande sätt i trons värld. Att problemet med Gud inom citattecken, både som begrepp och som partner i trons värld, problemet med Gud, det är ju att allt sammans liksom är för stort. Alltså, hur förhåller man sig på ett personligt plan till en Gud som har skapat allt som finns, som enligt utsago bär världshaven i sin kupade hand, en Gud som är ande och som uppfyller allt som existerar? Hur förhåller man sig på ett personligt sätt till en sån Gud? Alltså, var börjar man? Hur tar man kontakt? Hallå? Det är inte konstigt att man kan känna sig i andligt avseende i den här världen både väldigt liten och väldigt, väldigt vilsen. Och många, många människor gör det idag. Kanske är det just det här som är andligt sökande. Alltså att i en värld som jag upptäcker är mer än materiell, en värld som är besjälad, andlig, att där någonstans finna, den är allt för omfångsrik, och så börja söka efter ett ansikte i denna värld av andlighet. Söka efter en Gud som inte bara är ett det någonstans, utan en Gud som får bli ett du i mitt liv. Aldrig någonsin har väl Jesu ord om att man kan vinna hela världen men betala med priset av sin egen själ varit mer relevant än vad det är idag. Hela den andliga världen ligger tillgänglig på ett sätt idag som aldrig tidigare har varit möjligt. Slår man på ordet andlighet idag på internet, jag gjorde det i morse och jag fick över 100 000 träffar, och det är ju andlighet från en hel värld som plötsligt finns hemma i mitt arbetsrum som erbjudande. Men vad är sant? Vad är falskt? Vad är rätt Vad är fel? Vad är nyttigt? Och vad är direkt destruktivt eller nedbrytande? Och säger någon, det är väl bra med stort urval och lite konkurrens. Det borde väl inte ni i kyrkan vara så fruktansvärt rädda för. Det är väl bra med konkurrens på det andliga området också. Och det kanske det är. Men att ha tillgång till allt är ju inte alltid en tillgång. Det är som med kärleken. Att andlig längtan som inte får möta det där ansiktet börjar med tiden stavas andlig förtvivlan. För sökandet är också det en kärlekshistoria. Och även här kommer det någon slags kris när man börjar ana att avgränsningen gör ju att jag väljer bort någonting. Den som avgränsar riskerar att förlora någonting. Och jag finner, och ni får gärna rätta mig vid kyrkkaffet, att det är fruktansvärt lätt att vända i dörren här. Förstärkt av vår tids skepsis mot allt som är färdigt, färdiga paket, så är det lätt att man dröjer på steget och så backar man in i ett väldigt passivt förhållande till tron med dagens tema. Gud är okej, men Jesus, det blir för snävt. Eller som i radion, någon slags tro på någon sorts Gud. Tänk om det är precis tvärtom. Att det är med tron som med kärleken, att den börjar betyda någonting. Den visar sin kraft först när man vågar ta risken att söka i en bestämd riktning, söka efter det där ansiktet i den andliga världen. På den här punkten är kristen tro kristallklar. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet, Matteus 7. Eller det som Matilda läste tidigare, där Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Då är jag tillbaka i den där Johannesprologen, texten som jag läste inledningsvis. Alltså den där suggestiva, aningen svårtydda inledningen till Johannes evangeliet. Den som börjar med raderna: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och redan där är det lätt att sluta läsa. För det är en väldigt speciell text. Författaren till den här texten har ju liknats av många vid en stor rovfågel, vid en örn faktiskt. Det är av det skälet att han inte skriver kronologiskt om vad som händer i Jesu liv, utan att han börjar uppifrån och så ger han någon slags vida perspektiv på Jesu betydelse. Och jag tänkte drista mig till en mycket ovetenskaplig sammanfattning av Johannesprologen, som ju är en obeskrivligt vacker text. Men när jag läser den, och jag har gjort det igen och igen, så känner jag allt starkare för varje läsning att det bor en slags sorg i den här texten. Det är som om skaparen till allt liv såg på den värld som ju sprang ur hans ord och ur hans händer, och så märker skaparen att den kärlek som var poängen med allt sammans har fångats i ett mörker som äter sig in i allt. Kärlekskällan är inte längre tillgänglig. Gud har naturligtvis funnits hela tiden i denna värld, men det har hänt någonting, en skada som har orsakat detta mörker. Jag citerar: han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Alltså en slags osynlighet, någonting som inte längre går att gripa. Och här tror jag att vi finner källan till vår djupaste förtvivlan. Men där vi på grund av detta mörker som vi hamnat i inte fann vägen till ljuset, där agerade livets Gud. Och så låter Gud sin kärlek liksom smalna av till någonting som går att möta på ett personligt plan. En människa. Ordet blir människa i Jesus. Och denne Jesus gör, enligt Johannes prologen, tre saker med Gud. Han förklarar Gud. Han förkroppsligar Gud. Och så för han oss in i Faderns eller Guds absoluta närhet. Och jag ska ta dem kort en efter en. Att Jesus har förklarat Gud för oss. Jag vet inte riktigt vad ni känner när ni hör ordet förklaras. Jag får nog säga att jag tycker att förklara är ett lite platt och ospännande ord när det handlar om något så levande liksom och organiskt som en tro eller en kärlek. Jesus har förklarat Gud. Det låter ju som om Gud är en knivig ekvation eller ett obegripligt påstående, och att in i klassen kommer en mycket begåvad pedagog och så benar han ut allting åt oss, förklarar det, och så sätter man sig ner i bänken igen och så inser man, hopp, nu var det klart, nu har jag fattat detta. Det ord som Bibel 2000, den som jag läste ur nu, översätter ordet förklara med är ett stort och mångbottnat ord som också kan betyda att berätta eller lägga ut eller beskriva eller måla. Och poängen, tror jag, det är ju att Jesus inte är ett påstående utan en människa, alltså någon som det är möjligt att ha en relation med. Någon som man kan lära känna. Någon som man kan växa tillsammans med. Någon som man kan ta sig igenom livets djupa dalar med. Någon som man kan dela lyckan med när livet är som vackrast. Någon att åldras tillsammans med. Och någon att en dag följa över gränsen ut ur denna värld. Och det är i den relationen, hela den relationen, som man börjar ana vem Gud är. Jesus har förklarat Gud för oss. Kanske kan man säga Jesus är utläggningen av vem Gud är. Och Jesu död är måttet på Guds kärlek. Han har förklarat honom. Men det stannar inte där. Det står också att Jesus har förkroppsligat Gud. Och ordet blev människa och bodde ibland oss. När man läser någon engelsk översättning så finns det ett ord där som egentligen är väldigt intressant, och det är där det står att han bodde ibland, och så står det att han tabernacled, alltså att han tabernaklade hos oss eller tältade i den här världen. Alltså, man kanske kan säga att vad Gud gör i Jesus är att han upprättar en bas för Gud i vår värld. Nästan som en ambassad i ett annat land. Och märk att han inte bygger den ambassaden i ett visst land, på en viss plats, hos en viss sorts människor. Eftersom varje människa, precis som Urban sa i inledningen, har sin egen berättelse, sin egen väg. Så slår han upp det där tabernaklet, tältet där han bor i världen, någonstans i varje människas livshistoria. Och det här är ju så spännande. En människas andliga historia börjar ju inte nu, här och nu. Ser man tillbaka så inser man att det är klart att Gud har funnits där hela tiden i mitt liv. Och jag har mött så många människor som säger att först efter mötet med Jesus, det där personliga mötet, när Gud blev ett ansikte, först då har de liksom förstått sin förhistoria, alltså vad det var som egentligen hände i deras liv. Jag önskar att jag idag kunde säga det, så att det inte låter som någon andlig besserwissermening, eller liksom du, klart du ska tro som jag. Jag önskar jag kunde säga det så att du vågade tro att någonstans i ditt liv, någonstans i din historia, så har Gud byggt en sån ambassad. Det finns en väg till Jesus från varje människas liv, undantagslöst. Ja, men jag är inte som ni, säger du. Det är bra. Bli inte det heller. Poängen är ju att du är som du. Och poängen är att spana efter det där tabernaklet i sin egen livshistoria, i sin egen berättelse. Var har Kristus blivit människa i ditt liv som det ser ut just nu? Och så det tredje. Jesus har fört oss in i Faderns närhet. Lyssna igen. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss. Det finns någonting i den där korta beskrivningen som indikerar att det bara finns en som har fullt tillträde till Gud, alltså hela sanningen om Gud. När vi söker oss mot en tro, så är naturligtvis alla vittnesbörd, alla berättelser, hur de än låter, av största vikt. Att vi funderar med varann, pratar med varann om tro eller om vi inte kan tro. Men det där kan ju, det kan alltid bli glimtar, viktiga glimtar, men ändå glimtar. Det är just här själva mötet med Jesus blir så centralt. Det finns bara en som har fullt tillträde till Gud, och det är Kristus. Alltså som har hela sanningen om Gud. Och språket i den här versen är ju väldigt intimt. Jesus som ständigt närvarande, den enfödde sonen ständigt närvarande vid Faderns hjärta. Det står till och med Faderns sköte i grundtexten, vilket måste betyda att förankra sitt liv i tron på denne Jesus. Det är att förankra sitt liv vid Faderns eget hjärta. Genom tron blir vi närvarande hos Fadern, han avtäcker sitt hjärta för oss. Jag blir lika rörd varje gång jag tänker på detta. Jesus, alltid nära Faderns, alltid nära gudomens själva hjärtepunkt. Det måste ju betyda att vill du veta någonting om vad Gud känner för dig, tänker om dig, så lyssna hos Jesus som ständigt är nära Faderns hjärta. Jesus som rör sig mellan ditt hjärta och Faderns hjärta. Och så till sist, en slags illustration ifrån en helt annan värld än vår. Ett av de starkaste samtal jag har sett, tror jag, eller avlyssnat, det hörde jag i TV för några år sedan när Stina Dabrowski intervjuade Leonard Cohen, ni vet den här kanadensisk-franska sångaren. Efter ett mycket rastlöst sökande på det andliga området så inträder Leonard Cohen till slut i ett zen-buddhistiskt kloster vid foten av Mount Baldy utanför Los Angeles i Kalifornien. Ett fruktansvärt strängt kloster. Efter 6 år berättar han i det här programmet hur han lämnar det där klostret därför att han, citat, upptäcker att han inte hade några religiösa anlag. Slutcitat. Jag tycker man ändå måste säga till hans försvar att han verkligen har försökt. Om han har varit uppe 4 varje morgon i 6 år. Men han berättar ändå, det ska ju sägas, att han är väldigt tacksam för de där åren. Ett bra kloster, säger han, är som ett bra sjukhus. Och doktorn frågar Stina Dabrowski, oj vad du blev ledsen nu, det går säkert över. Ja, nu, titta, bara jag tystna så är det bra. Ett bra kloster är som ett bra sjukhus, säger han. Och så säger Stina Dabrowski, och doktorn då, säger hon, är det Rushi, översteprästen, som är doktorn? Ja, svarar Cohen, han botade mig, säger han. Ja, från vad då, frågar Dabrowski. Ja, han botade mig från illusionen att jag var sjuk, från illusionen att jag behövde hans lära. Och så utvecklar han att just detta, säger Cohen, är vår tids sjukdom. Att vi hela tiden söker någonting vi inte har. Och när vi äntligen skaffar oss det, så finner vi att det inte var vad vi sökte. Det här är illusionen om att livet alltid finns någon annanstans. Ett annat liv på en annan ort, med ett annat jobb och en annan livskamrat. Men det slutar inte där. För till slut så säger hon så här. Har du kontakt med Rushi, den överste prästen? Och Cohen berättar att han kommer till honom i stan ibland och äter kycklingsoppa. Jag förstår att ni har en djup relation, säger hon. Då han tyst en stund och så säger han, jag älskar honom. Finns det någon du älskar mer än du älskar Rushi, frågar hon. Och då så svarar han med ett leende. Han säger, det är lättare att älska alla de andra när man en gång har mött en sån kärlek. Så tänker jag låna den meningen och jag rycker den ur ett helt annat sammanhang. Och så utifrån mitt ärende den här söndagen säger jag, så här tror jag att det är med mötet med Jesus. Livet smalnar inte av det. Det är där det är lättare att älska alla de andra. Det är som om kärlekens värld öppnar sig där, när man en gång har mött en kärlek som Jesu kärlek. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Låt oss be. Herre, jag önskar att den här kyrkan skulle präglas av att vi inte skjuter på varandras längtan. Att vi inte förhäver oss på vår egen upplevelse. Jag önskar att den här kyrkan och kyrkorna i den här stan skulle få präglas av den där kärleken som gör att vi ger varandra det bästa vi har och tror varandra om det bästa. Jag ber också, Herre, om modet att avgränsa i sökandet och våga söka i en bestämd riktning. Och bäst av allt tackar jag dig för att du är den som har sökt mest. Du har gått hela den långa vägen för att när vi vänder oss om kunna stå där och säga, och jag har längtat efter dig hela tiden.